Träldom av Elin Amén. I sin lilla kammare satt en ung flicka. Lampan brann på bordet och kastade ett svagt sken över några papper och en uppslagen bok, vars blå omslag med ett långt nummer tryckt på en vit etikett angav dess egenskap av sparbanksbok. Den unga flickan tycktes göra beräkningar, ty i det hon med vänstra handens pekfinger följde kolumnerna i sparbanksboken gjorde hon emellanåt anteckningar på något av pappren framför henne. Hon var icke mycket ung, omkring 26 år. Hon var icke vacker, och det bleka ansiktet med den grå hyn hade ej den minsta ungdomliga friskhet. Men de grå, kalla ögonen hade ett intelligent uttryck, och den högvälvda pannan vittnade om vad man brukar kalla ett gott huvud. Munnens och hakans linjer vore bestämda och kraftiga samt talade om en energisk vilja, men däremot föga om kvinnlig mildhet och vekhet. Efter en stund slog hon ihop boken och utbrast högt med ett triumferande leende: "Jag kan nu göra det. Jag har nu nått mitt mål." Hon hade då kommit så långt. Efter långa års självförsakelse och andlig träldom hade det lyckats henne. Nu skulle hon äntligen få flyga ut i världen, skudda det nedtryckande vardagslivets stoft av fötterna, lämna det allt och andas ut där ute. Paris, det var hennes mål. Dit hade hon längtat så långt hon mindes tillbaka. Paris, medelpunkten för allt som hette liv, konst, vetenskap. Där skulle hon känna livet brusa genom sina ådror, andas in det med varje andetag. Där skulle hon få utveckla vad som kunde finnas att odla inom henne, arbeta med sitt huvud, sin intelligens. Vilket liv hade hon icke fört allt sedan föräldrarnas död, det vill säga sedan sin tidigaste barndom. Fullkomligt medellös, så när som på det lilla arv, vilket hon senare måste avstå åt brodern, på det att han skulle kunna fortsätta sin militära bana, varåt han ägnat sig med liv och lust. Först hade hon levat halvt på barmhärtighet hos släktingar, och sedan alla dessa år hos den gamla krigsrodinnan och hennes två hundar. Man hade låtit henne växa upp okunnig i hur hennes själ törstade efter kunskap. Halva sin nattsömn hade hon försakat för att på egen hand inhämta vad hon längtade att få lära. Men ingen hand ledde hennes stapplande steg på kunskapens väg, och vad hon lärde sig själv vart endast en osammanhängande blandning som ofta förvirrade henne. Krigsrodinnan, vars tillgångar vore ganska knappa, hade tagit den unga flickan till sig som sitt sällskap. Hon gav henne en obetydlig lön och tillät henne att sälja de arbeten hon på lediga stunder kunde medhinna. Med vilket outtröttligt tålamod hade icke sällskapsdamen uthärdat den gamla snycker, dåliga lynne och fodringar. Många gånger hade hon varit färdig att kasta oket av sig, men vart skulle hon taga vägen? Hon hade ju inga kunskaper, kunde icke söka någon annan plats än en som liknande den hon hade. Vem visste dessutom om hon kunde få det bättre? Krigsrodinnan var ändå rätt god emot henne. Hon gav henne tillräckligt att äta, och hennes lilla rum var varmt och trevligt. Och så sparade hon in lite år från år, summan växte, och där ute vinkade henne ju livet. En gång där skulle hon nog reda sig och komma fram, bara vägen var öppen för henne. Och nu var hon redan där. Hennes hjärta klappade fortare, hennes bleka kinder fingo färg, och med den giriges fröjd räknade hon ännu en gång igenom summorna i sparbanksboken. Hon skulle nu slippa höra krigsrodinnans intetsägande prat från morgon till kväll, slippa de dagliga promenaderna med Azor och Zephyr, dessa tjocka, ulliga klot vilka så ofta vore utsatta för gatpojkarnas hån och bombardemang med småsten. Och dessa enformiga, sömngivande aftnar, när hon först måste läsa tidningen högt med uteslutande av allt som rörde litteratur, konst, vetenskap och politik, men sorgfälligt uppsöka olyckshändelser, födda, döda, vigda, polisreferat och annonser. Därefter följde någon sliten lånbiblioteksbok med smutsiga, illaluktande pärmar och trasiga blad, Oftast någon gammalmodig roman med en skön, änglalik hjältinna, en ädel och tapper hjälte samt en ryslig bov som hindrar de älskande från att få varandra. Men hur mycket krigsrodinnan än deltog i deras öde, suckade och grät och tyckte att världen var en svår värld att leva i, slutade dock allt väl och de älskande fingo varandra. På slaget 8 lades romanen bort, krigsrodinnan vek ihop sin stickning och de bägge damerna gingo ut i den lilla mörka salen för att inmundiga den vanliga kvantiteten ölost med smörgåsar. De ulliga kloten tog vi alla målplats på varsin stol vid matmoderns högra och vänstra sida och matades av henne med egen hand. Sedan den tarvliga kvällsmaten intagits och samtliga, kloten inbegripna, åter begivit sig in i förmaket brukade krigsrodinnan välja ut någon av sina favoritpoeter. Och den unga flickan hade så ofta föreläst om att våra skönaste skaldeverk blivit henne en leda istället för en njutning. Klockan 9:30 lades poesin avsides, även om man befann sig mitt i ett stycke. Det var då tid för kloten att gå och lägga sig. De blev och smekta, kyssta och fingo var sin sockerbit av matmoden, varefter sällskapsdamen förde dem till deras bäddar i salen, svepte om dem och ställde nattlampan på skänken, ty de små älsklingarna vore nervösa och mörkrädda. Som krigsrodinnan ansåg att gudsfruktan borde vara grunden till allt i livet slutades dagen med att läsa ett kapitel i Bibeln och några blad ur en andlig bok, vid vars åhörande den lilla gummans bröst höjdes och sänktes med många ljudliga suckar och stönanden. Det amen som följde på andaktstundens avslutande från den gamla damens läppar lät, som hade hon velat säga, ja, så är det gudskelov överståndet och nu kan vår herre vara nöjd. Därefter följde avklädningsprocessen, var under sällskapsdamens tålamod sattes på hårt prov. När krigsrodinnan väl kommit i säng och med ett utrop av välbehag sjunkit ner i de mjuka dunbolstren skulle en stor medikamentsflaska tagas fram och ett liniment tillagat av Kungsbackamor gnidas över den gamla damens kropp, vilken för övrigt icke led av några krämpor, men man vet ju aldrig vad man kan få, sa den gamla. Sist räknades noggrant 10 av Rosens bröstdroppar, också därför att man aldrig vet vad man kan få. Nattlampan ställdes på bordet hos hennes nåd och så fick äntligen den unga flickan draga sig tillbaka till sin kammare. Så hade det gått med föga avbrott dag från dag under långa år. Hon hade burit det tåligt detta liv som skulle dödat henne om hon icke haft sitt mål i sikte. Men nu var det slut. Det jublade och dansade inom henne och det var som hade ett fängelse öppnat sina portar och släppte henne ut i det fria till ljus, sol och liv. Hon hade sagt den gamla att hon ämnade resa, men lovat henne stanna till dess hon hunnit skaffa sig ett annat sällskap. Där fanns intet som höll henne kvar i Sverige. Brodern var hennes enda närmare släkting, men de hade blivit skilda åt så tidigt och träffats så sällan att de ej vore förenade genom något varmare tillgivenhetsband. Det var av pliktkänsla systern avstått åt honom sitt lilla fädernearv. Han hade då nyss börjat sin bana. Om hon icke hjälpt honom hade han måste avbryta den. Nu hade han hunnit ett stycke fram i livet, det gick honom väl, och hon gladdes åt att han, som varit sin faders älskling, genom hennes hjälp kunnat komma framåt. För övrigt låg deras vägar så vitt skilda, och hans och hennes värld var icke densamma. De träffades endast sällan och hade då icke mycket att säga varandra, inga gemensamma intressen. Han visste icke ännu att hon ämnade resa, men hon tänkte med det första underrätta honom därom. Det ringde tämligen häftigt på tamburklockan. Azor och Sefyr lät att höra svaga gläfsningar och sällskapsdamen gick att se vem det kunde vara som kom så sent på aftonen. Den besökande blev av tjänarinnan insläppt i salen samtidigt med att den unga flickan inträdde. Åh, är det du, Alfred, utropade hon. Jag tänkte just nu på dig därför att jag har stora nyheter att omtala för dig. Hon tystnade tvärt. Till hon varse blev att den unge officerens ansikte var likblekt och att han syntes mycket upprörd. I Guds namn, vad är det, Alfred? Låt mig tala vid dig i en rum, bad han sakta. Hon tog honom med sig in i sin lilla kammare och stängde dörren efter dem. Han sjönk ned på en stol och lutade sitt huvud mot armen. Jag är förlorad, Maria. Ruinerad. Min bana förstörd. Hon bleknade och spratt till. Vad menar du? Utbrast hon och såg ångestfullt på honom. Mina affärer är sedan länge dåliga, men allt kunde nog reda sig, kunde rätt sig om jag icke i natt spelat. Vansinnet grep mig, jag spelade som en galning, och jag kan ej skaffa penningar, jag är vanärad, min bana bruten. Maria, vet du något medel? Kan du icke få låna av någon? Jag kan icke få låna ett öre, du måste hjälpa mig, hitta på något råd. Hennes blickar föll på sparbanksboken på bordet. Hon vart så blek att ansiktet fick en grönaktig färgton. Hon kände som hade en tung hand lagt sig på hennes huvud. Hur mycket behöver du? Frågade hon med fullkomligt klanglös stämma. Han nämnde summan. Hon gick några slag av och an i rummet under det han i avbrutna meningar berättade om sina olyckor och sina affärer. Hon hörde icke på honom. Det susade i hennes huvud och tankarna jagade varandra med brusande fart utan att hon kunde knyta dem tillsamman. Hon visste redan vad hon hade att göra, men det kändes så bittert, så ofattligt, så förkrossande. Hon såg broderns vackra, mörklockiga huvud nedsänkt i djup förtvivlan och hon tänkte på att han varit faderns stolthet. Ja, där fanns inte ett val, inte ett annat medel. Till träl var hon född och träl skulle hon förbliva. Och det där om frihet och kunskap hade blott varit en dröm. Hon tryckte händerna hårt mot de bultande tinningarna och tvang allt det upproriska inom sig till eftergift. Hon gick fram till bordet, slog upp sin sparbanksbok och sa i en kall och tvär ton: Jag kan hjälpa dig, för ögonblicket. Det du spelat bort och något mera har jag här i min sparbanksbok. Med ett utrop av förvåning lyfte han upp sitt huvud och fattade ivrigt boken. Men Maria, det är omöjligt. Hur har du kunnat få allt detta? Jag har samlat under åratal. Det var bestämt för ett visst ändamål, men det är nu detsamma. Tag det. Du ska få allt samman så snart jag hinner få det ut ur sparbanken. Och du vill göra detta för mig. Hur ska jag kunna nog tacka dig? Han slog armen om hennes liv och kysste henne, men hon besvarade i hans smekning. Det är andra gången du räddar mig, fortfor han. Maria, vad har du icke varit för mig? Jag kan aldrig göra det mera, avbröt hon häftigt. Hör du, aldrig, aldrig mera. Det låg något så bittert klagande i hennes ton att brodern började känna samvetskval. Maria, sa han suckande, kanske finns det något annat sätt. Jag vill så ogärna beröva dig dina besparingar. Och tala icke om det. Du vet att det finns inte ett annat än detta. Det var ju tur att jag händelsevis hade pengarna. Jag ska betala dig det allt sammans i en framtid när jag kan. Hennes enda svar var ett bittert, kallt leende. Han reste sig, gick fram till henne och kysste henne. Ännu en gång, tack. Tack, Maria. Och förlåt mig. Hon endast böjde lätt på huvudet och följde efter honom ut i salen. Då han gått ropade krigsrodinnan till henne. Varför kom inte löjtnanten in? Jag tycker om din bror. Han är alltid glad och trevlig. Maria stod kvar i salen, orörlig och med stirrande blick. Som hade hon skådat någonting långt i fjärran. Den gamla damen ropade henne ännu en gång. Hon spratt till och gick in i förmaket. En av hundarna rullade emot henne och hoppade upp på henne med ett litet hest vänligt gläfsande. Hon skuffade omilt undan honom och gick fram till bordet där krigsrodinnan satt och stickade vid lampan. Hon tyckte att aldrig hade luften förefallit henne så tryckande i det låga rummet uppfyllt av tunga gammaldags möbler. Hon såg sig omkring med en känsla nästan av vämjelse och hon kände som hade hon velat slå ut rutorna till dessa fönster som under vintern aldrig öppnades för att få luft, luft. Krigsrodinnan fortfor att fråga om hennes bror och utbreda sig över hans angenäma sätt och tilldragande yttre och tillade att hon aldrig sett två syskon mera olika än Alfred och Maria. Maria hörde först ingenting, men med en kraftansträngning ryckte hon sig lös ur sina bittra tankar och satte sig vid krigsrodinnans sida. Om den gamla en enda gång blickat upp från sin stickning skulle hon ha sett hur gammal hennes sällskapsdam ens tycktes ha blivit, hur gråblek hennes hy och hur kallt och hårt uttrycket i hennes ansikte. Tant behöver inte höra efter något annat sällskap, sa hon i tvärton. Jag har ändrat mig och reser icke bort. Jag är glad att höra det, Maria. Vid mina år är och alla ombyten tråkiga och besvärliga. Det var bra förnuftigt av dig att slå den där resan ur hågen. Jag tyckte alltid att det var en vansinnig plan att ge sig ensam ut till ett sådant näste som Paris. En liten paus uppstod. Maria satt och stirrade på lampskärmen och upptäckte att han var både smutsig och trasig och att det snart skulle behövas en ny. Det kunde bli en passande julklapp åt krigsrodinnan. Skulle hon taga rött eller blått papper till botten? Blått var visst behagligare för ögonen. När jag tänker på hur du kunnat samla så mycket pengar, fortfor den gamla efter en liten stund, så har jag bestämt givit dig för stor lön. Det är så svåra tider nu och du kan mycket väl bärga dig med mindre. Jag kommer hädan efter att draga in 50 kronor om året, men istället ska jag till julen låta ändra min gamla sammetskappa åt dig. Den var alldeles ny för 40 år sedan. Maria svarade dig. Det gjorde henne detsamma. En gång hade hon varit nära sitt mål. Hon kunde aldrig, aldrig göra det om igen. Du är just inte mycket konversabel i afton, fortfor den gamla. Kanske vill du hellre läsa. Var slutade vi? Vi hade just hunnit till stället där greven blandar giftet i rivalens vin och den vackra sigenerskan står gömd bakom draperiet med en dolk i handen. Ja, ja, så var det. Det är en mycket intressant bok. Jag är glad att det är en dolk och inte en revolver, för jag tål aldrig att höra ett skott. Det skakar upp alla mina nerver. Men du vet inte vad nerver vill säga. Nej, tant. Lyckligt för dig. Sådana naturer som du är och alltid lyckligare än mera känsliga och veka som jag till exempel. Jag blir så lätt uppskakad. Ja, ja. Det är en svår värld. Och hade vi inte hoppet om ett bättre tillkommande liv så... Hoho. Men läs nu, Maria. Maria tryckte handen hårt mot bröstet. Såg sig ännu en gång omkring i det kvava mörka rummet. Hennes hem nu och allt framgent. Och en djup suck, nästan lik en hämmad snyftning, bröt fram över hennes läppar. Därefter fattade hon boken och började läsa.